Vi ska börja med att läsa i Predikarens bok i Gamla testamentet. Vi har tänkt att vi denna förmiddag skulle bekanta oss med vad ett löfte är för någonting. Lite bibelundervisning om löften i största allmänhet. Predikarens bok, det femte kapitlet. Vi ska läsa de sex första verserna där. Var inte obetänksam med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Gud är ju i himmelen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Ty tanklöshet har med sig många handa besvär och en dåres röst har överflöd på ord. När du har gjort ett löfte åt Gud så dröj inte att infria det, ty till dårar har han inte behag. Det löfte du har gett ska du infria. Det är bättre att du ingenting lovar än att du gör ett löfte och inte infriar det. Låt inte din mun dra skuld över hela din kropp och säg inte inför Guds sändebud att det var ett förhastande. Inte vill du att Gud ska förargas för ditt tals skull så att han fördärvar dina händers verk. Se, där mycken tanklöshet och fåfänglighet är, där är också en myckenhet av ord. Ja, Gud, må du frukta. En myckenhet av ord. Det känns ju för en predikant. Rakt som en pil in i samvetet. En myckenhet av ord. Här står det ju om löften. Och predikaren har något viktigt att säga. Det är bättre att man inte lovar något än att man lovar och sedan inte infriar. Du vet, vi har ju ibland ett talesätt. I svenskan vi talar om att lova runt och hålla tunt. Och det där är alltså någonting som på många olika sätt ställer oss i motsatsställning till Gud. Inte vill du att Gud ska förargas för ditt tals skull, står det. Gud ser inte på sådant med likgiltighet. För honom är det här med löften en väldigt viktig sak. Vi ska gå till Nya testamentet, till Matteus femte kapitel. Vi kommer då in i Jesu bergspredikan och får höra vad Jesus säger om löften. Vad vill det säga att vi lovar varandra något? Matteus 5 och 33. Ni har också hört att det blev sagt till fäderna. Du ska inte svära falskt och du ska hålla vad du har svurit inför Herren. Men jag säger er, ni ska inte svära någon ed alls, inte vid himlen, ty den är Guds tron, inte vid jorden, ty den är pallen under hans fötter, inte vid Jerusalem, ty det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från det onda. Jag minns för många år sedan när Martin Ljung skulle göra någon sån här monolog där han var pantomimiker, som han sa. Pantomimteater skulle det vara, med lite norrländsk accent. Och så stod han fram och krumbuktade sig en stund och så frågade han så småningom, hur säger man kanske? Man skulle ju säga det med kroppen. Hur säger man kanske? Och det är ju det som Jesus är ute efter här. Alla våra halvdana löften. Det ligger något väldigt viktigt i att bli en människa som tydligt säger ja eller tydligt säger nej. Och för många samvetsömma, eller allt för överdrivet samvetsömma kristna, kan det vara skönt att säga att man får lov att säga nej. Jesus säger ju visserligen några rader längre ner i samma text att om någon begär skjortan så ge honom brallorna med. Och det tolkar ju många kristna som att man får aldrig lov att säga nej. Men det får man visst det. Ditt tal ska vara ja eller nej. Men inte det där halvmumlet som ingen människa riktigt vet vad det betyder. Det är viktigt att vi är klara och entydiga. Och att vi sedan också står vid det vi har sagt. Ni ska inte svära någon ed alls, säger Jesus. Varför svor man eder? Jo, det var ju därför att man lite extra skulle stryka under att jag säger visserligen rätt mycket som är osant, men den här gången talar jag i alla fall sanning. Jag är ju egentligen ingen figur att lita på. Jag brukar lova runt men hålla tunt. Men just nu så svär jag vid mitt huvud, eller jag svär vid det, eller jag svär vid detta, att nu är det sant i alla fall. Jesus säger, det är mycket bättre att ni alltid talar sanning. För då behövs det ju inga såna där extra förstärkningar till sanningen. Det är bara halvdana för sanningar som behöver förstärkas. Du kan se i den nya bibelöversättningen här att det femte kapitlet i Matteus evangelium är egentligen en utläggning av de 10 budorden. Och det här, det är ju det 8:e budet. Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa. Att vara sannfärdig. Att vara äkta. Sen på slutet här så kommer ju detta med du ska älska din nästa och om någon slår dig på den ena kinden så vänder den andra till och så vidare. Det tror jag rätt mycket är en utläggning av 9:e och 10:e budet. Du ska inte ha begärelse till din nästas egendom och så vidare. Kanske också detta att du ska inte stjäla. Och vi kan titta här i övrigt i kapitlet. Om du backar till 27:e versen så står det att du ska inte bryta ett äktenskap. Det är 6:e budet. 5:e budet hittar du i 21:a versen. Du ska inte dräpa. Sen citerar inte Jesus några fler bud, men du kan ju läsa början av kapitlet någon gång när du får lust, 5:e kapitlet, saligprisningarna, och tänka dig dem som en utläggning till de 4 första buden. Du ska inga andra gudar hava jämte mig, och så vidare. Men nu är det löftena vi sysslar med. Och det vi nu kommer fram till, det är på något sätt att när Bibeln talar om löften så talas det om något som är absolut. När jag har gett ett löfte så är jag bunden av det löftet. Och det är egentligen vad jag gör när jag lovar. Jag binder mig själv vid någonting. Nämligen vid det jag har lovat, och jag binder mig själv vid den person som löftet gäller. Vi ska se ett par gammaltestamentliga exempel på det här, som jag tycker är klargörande om hur djupgripande detta egentligen är i Guds ögon. Och hur viktigt det är. Vi ska gå till Gamla testamentet igen, nu till Josuas bok. Josua var ju mannen som ledde erövringen av Israels land. När Israels folk efter 40 års ökenvandring gick in i löfteslandet så var det ju under Josuas befäl, så att säga. Och där hade ju nu Gud sagt till Josua och till folket att ni ska fördriva de folk som bor i landet. Därför att de har orenat landet med sina avgudar. Och då var det ett litet folk i detta land som kom på en ljus idé om hur de skulle slippa bli fördrivna. Det var gibeoniterna. Och så ska vi se hur de lurade Josua. Vi ska läsa ett rätt långt stycke, faktiskt från första till 21 versen i 9 kapitlet. Då nu alla de kungar som bodde på andra sidan Jordan, i bergsbygden, i låglandet och i hela kustlandet vid stora havet upp mot Libanon, hörde vad som hade skett. Hetiterna, amoreerna, kananeerna, periseerna, hiveerna och jebuseerna slöt sig enigt samman för att strida mot Josua och Israel. Men när invånarna i Gibeon hörde vad Josua hade gjort med Jeriko och Ai, tog de också sin tillflykt till list. De gick iväg och påstod sig vara sändebud. De la utslitna packsäckar på sina åsnor, likaså utslitna, sönderspruckna och lagade vinläglar av skinn, och tog utslitna lappade skor på sina fötter och klädde sig i utslitna kläder. Dessutom var allt det bröd de tog med sig till reskost torrt och söndersmulat. Så gick de till Josua i läget vid Gilgal och sa till honom och Israels män: vi har kommit hit från ett avlägset land. Slut nu förbund med oss. Men Israels män svarade hiverna: kanske bor ni här mitt ibland oss. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er? Då sa de till Josua: vi vill bli dig underdåniga. Josua frågade dem: vilka är ni då och varifrån kommer ni? De svarade honom: dina tjänare har kommit från ett mycket avlägset land för Herrens, din Guds namns skull. Till vi har hört ryktet om honom och allt vad han har gjort i Egypten och allt vad han har gjort med amoreernas kungar, de två på andra sidan Jordan, Sihon, kungen i Hesbon, och Og, kungen i Basan, som bodde i Astarot. Därför sa våra äldste och alla vårt lands inbyggare till oss: ta reskost med er och gå den till mötes och säg till den: vi vill bli er underdåniga. Slut nu förbund med oss. Detta vårt bröd var nybakat när vi tog det med oss till reskost hemifrån den dag vi gav oss iväg för att gå till er. Men se, nu är det torrt och söndersmulat. Dessa var vinläglar som var nya när vi fyllde dem. Se, det är nu sönderspruckna. Och dessa kläder och skor som vi har på oss har blivit utslitna under vår mycket långa resa. Då tog männen av deras reskost, men rådfrågade inte Herrens mun. Och Josua tillförsäkrade dem fred och slöt ett förbund med dem att de skulle få leva, och menighetens hövdingar gav dem sin ed. Men när 3 dagar hade gått sedan de hade slutit förbund med dem fick de höra att de var från grannskapet, ja, att de bodde mitt ibland dem. Då bröt Israels barn upp och kom på 3:e dagen till deras städer. Och deras städer var Gibeon, Kefira, Berot och Kiriat-Jarim. Likväl angrep Israels barn dem inte, eftersom menighetens hövdingar hade gett dem sin ed vid Herren, Israels Gud. Men hela menigheten knotade mot hövdingarna. Då sa alla hövdingarna till hela menigheten: vi har gett dem vår ed vid Herren, Israels Gud. Därför kan vi nu inte röra dem. Detta är vad vi vill göra med dem när vi låter dem leva, för att inte vrede må drabba oss för edens skull som vi har svurit dem. Och hövdingarna sa till dem att de skulle få leva, men de måste bli vedhuggare och vattenbärare åt hela menigheten, så som hövdingarna hade sagt till dem. Folket hade alltså i uppdrag att driva bort de här människorna. Guds uppdrag. Vi kan ju tycka att det var ett konstigt uppdrag, men det får vi lämna därhän idag. De hade det som uppdrag. Nu kommer alltså dessa och bluffar. Och lyckas bluffa till sig ett löfte. Och när det löftet väl är givet, när den eden väl är svur, så kan Israels barn inte längre förjaga dem, fastän det var det ursprungliga uppdraget. Och motiveringen är ju intressant, den som står i 20:e versen. Nu när vi låter dem leva för att inte vrede må drabba oss för Edens skull som vi har surit. Alltså, Israels barn räknade med att nu när vi har svurit detta löfte, om vi nu bryter det löftet så kommer Guds vrede att drabba oss. Så heligt är alltså ett löfte. Vi påminner oss igen att de hade ju alltså bluffat till sig det här löftet. Man kunde tycka det att ja, men då behöver vi ju inte ta så allvarligt på det här. Det var ju inget riktigt löfte för dem. De ljög ju. Ja, men ditt löfte är ändå ett löfte. Ty löfte är inför Gud någonting som är absolut. Vi ska bläddra fram till andra Samuelsboken. Och då kommer vi in många hundra år senare, 250 år eller någonting. Andra Samuelsboken. Och vi kommer in på kung Davids tid. 21 kapitlet, andra Samuelsboken. För nu fick ju alltså de här gibeoniterna leva och bo mitt ibland Israels folk. Och vi läser där från början, faktiskt också här ett ganska långt stycke, 14 verser. Men under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade oavbrutet i 3 år. Då sökte David Herrens ansikte. Herren svarade: för Sauls och hans blodbefläckade hus skull sker detta. Därför att han dödade gibeoniterna. Då kallade kungen till sig gibeoniterna och talade med dem. Men gibeoniterna var inte israeliter utan en kvarleva av amorena. Och fastän Israels barn hade gett dem sin ed, hade Saul i sin nitälskan för Israels barn och för Juda försökt att nedgöra dem. David sa nu till gibeoniterna: vad ska jag göra för er och med vad ska jag åstadkomma försoning så att ni välsignar Herrens arvedel? Gibeoniterna svarade honom: vi fordrar inte silver och guld av Saul och hans hus. Inte heller har vi rätt att döda någon man i Israel. Han frågade: vad begär ni då att jag ska göra för er? Det svarade kungen: den man som ville förgöra oss och som hade onda planer mot oss för att vi skulle bli utrotade och inte mer äga bestånd någonstans i Israels land. Av hans söner må 7 utlämnas till oss så att vi får hänga dem inför Herren i Sauls, Herrens utvaldes Gibea. Kungen sa: jag ska utlämna dem. Men kungen skonade Mefiboset, Sauls sons, Jonatans son, för den ed vid Herren som det David och Jonatan, Sauls son, hade svurit varandra. Däremot tog kungen de 2 sönerna Armoni och Mefiboset, som Rispa, Ajas dotter, hade fött åt Saul, och de 5 söner som Mikal, Sauls dotter, hade fött åt Meholatiten, Adriel, Barzillais son, och överlämnade dem åt gibeoniterna. Och dessa hängde dem på berget inför Herren så att de omkom alla 7 på en gång. Och det var under de 1 skördedagarna när kornskörden började som de blev dödade. Då tog Rispa, Ajas dotter, sin sorgdräkt och hade den som sin bädd ovanpå klippan från det att skörden började ända tills vattnet strömmade ned över dem från himlen. Och hon tillät inte himmelens fåglar att slå ned på dem om dagen, inte heller markens vilda djur att göra det om natten. När det blev berättat för David vad Rispa, Ajas dotter, Sauls bihustru, hade gjort, begav sig David iväg och hämtade Sauls och hans son Jonatans ben från invånarna i Jabes i Gilead. Dessa hade nämligen i hemlighet tagit deras kroppar bort från den öppna platsen i Betsan där filisterna hade hängt upp dem när filisterna slog Saul på Gilboa. Och då han hade fört Sauls och hans sons Jonatans ben upp därifrån samlade man också ihop de hängdas ben. Sedan begravde man Sauls och hans sons Jonatans ben i Benjamins land i Sela i hans fader Kis grav. Man gjorde allt vad kungen hade befallt, och därefter hörde Gud landets bön. Återigen kan vi ju kanske i det här sammanhanget mest bromsa till inför våldsamheterna och att hänga 7 människor inför Herren, ett konstigt uttryck kan man tycka. Sånt sysslar vi ju inte med i våra kyrkor, tack och lov. Men låt oss ta det här som en bild av vad ett löfte är. Ty Israels folk hade gett ett löfte till gibeoniterna. Och Saul, han blev så självsvåldig som kung att han tänkte så här att ja, men gibeoniterna ska ju inte bo här, de försöker vi ta död på. Och för löftets skull kommer en hungersnöd som varar i 3 år. Och inte förrän man gör upp med försöket att döda gibeoniterna, inte förrän då hör Gud åter landets böner och hungersnöden kan. Det är ett avslutat kapitel. Man kan tycka, ja men det löftet är ju urgammalt. Det gav vi för 250 år sedan. Du får förstå, Gud, det är andra konjunkturer nu. Det är liksom ett helt annat läge. Vi kan ju inte hålla på och tjata om det här i all oändlighet. Ett löfte är absolut. Har man lovat så har man. Och det har inga konjunkturer i Guds ögon. Utan löften är alltid något väldigt heligt. Vi ska ta ett annat exempel på det här. Också det från Gamla testamentet. Och läsa också några andra rätt så långa texter. Vi ska börja med att gå till profeten Jeremia, till det 21 kapitlet. Och för att vi här ska förstå vad det är frågan om, så måste vi lite grann ha kunskap om den historiska situationen. På den plats där Irak ligger idag hade det uppstått en stormakt som kallades Babylon. Och den hade stigit som en raket emot himlen. Plötsligt bara fanns den där. Och plötsligt hade den blivit en stor militärmakt. Inom loppet av ganska få år faktiskt så hade man underkuvat den dåvarande stormakten Assyrien och lagt ett jättevälde under sig. Och i slutet av 600-talet, 605 eller någonting sånt där, så hade man intagit Jerusalem första gången. Och det man gjorde då, det var att man deporterade dåvarande kungen över Israel och insatte en annan kung i Jerusalem. Men man förstörde ingenting. Den kungen skulle bara vara som en lydkonung över Israels rike under den babyloniske konungen Nebukadnessar. Och den kungen möter vi nu här i Jeremias 21 kapitel. Han heter Sidkia. Sidkia kom efter ett tag på den ljusa idén att göra uppror. För han menade så här att vi tar chansen och förklarar oss självständiga. Det går ju bra. Så får vi se vad som händer. Kanske lyckas kuppen. Nebukadnessar har ju så mycket annat att göra så han kanske inte kommer hit. Jag vet inte riktigt vad som föresvävade Sidkia, men i alla fall plötsligt förklarade man sig oberoende. Och Gud skickar Jeremia med ett väldigt konstigt budskap till kung Sidkia. Ty det dröjde ju inte länge för Nebukadnessar var på marsch med sina härar och arméer. Och då säger Gud till Sidkia genom profeten Jeremia: du ska ge dig under Nebukadnessar, annars låter jag Jerusalem förstöras. Och det kan man tycka det att, ja men käre Gud, du har ju, det här är ju din stad och det är ju ditt tempel och det ska ju inte lyda under en massa konstiga hedna kungar. Det kan inte vara din vilja. Och det sa man på den tiden. Man betraktade Jeremia som en falsk profet. Vi ska läsa ett par av de här profetiorna när Jeremia får säga till kung Sidkia: ni måste ge er under Babylonien. Det var ju inget välkommet budskap. 21 kapitlet, första versen. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren när kung Sidkia sände honom till Pashur, Malkias son, och prästen Sefania, Maasejas son, och lät säga: fråga Herren för oss, då nu Nebukadressar, kungen i Babel, har angripit oss. Kan hända vill Herren handla med oss i enlighet med alla sina tidigare under, så att denne lämnar oss i fred. Jeremia svarade dem: så ska ni säga till Sidkia, så säger Herren Israels Gud: se de vapen i er hand med vilka ni utanför muren strider mot kungen i Babel och kaldéerna som belägrar er. Dem ska jag vända om och ska samla dem in i denna stad, och jag ska själv strida mot er med uträckt hand och stark arm, i vrede och harm och stor förtörnelse. Och jag ska slå dem som bor i denna stad, både människor och djur. I svår pest ska de dö. Och därefter, säger Herren, ska jag låta Sidkia, Judas kung, och hans tjänare och folket, dem som i denna stad är kvar efter pestens, svärdet och hungersnöden, falla i Nebukadressars, den babyloniske kungens, hand, och i deras fienders hand, i de mäns hand som står efter deras liv. Och han ska slå dem med svärd, han ska inte skona dem och inte visa något medlidande eller något förbarmande. Och till detta folk ska du säga: så säger Herren, så jag förelägger er vägen till livet och vägen till döden. Den som stannar kvar i denna stad, han ska dö genom svärd eller hunger eller pest. Men den som går ut och ger sig åt kaldéerna, alltså babylonierna, som belägrar er, han ska få leva och vinna sitt liv som ett byte. Ty jag har vänt mitt ansikte mot denna stad till dess olycka och inte till dess lycka, säger Herren. Den ska bli given i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna upp den i eld. Vi ska gå till 38 kapitlet, när belägringen har hållit på rätt så länge och stan nästan börjar svikta. Den höll ju på ett par år, om jag minns rätt. Kapitel 38. Vi börjar läsa där i den 14 versen och läser till och med den 20. Därefter sände kung Sidkia bud och lät hämta profeten Jeremia till sig vid tredje ingången till Herrens hus. Och kungen sa till Jeremia: jag vill fråga dig något, dölj inget för mig. Jeremia sa till Sidkia: om jag säger dig något kommer du förvisso att låta döda mig, och om jag ger dig ett råd så hör du inte på mig. Då gav kung Sidkia Jeremia sin ed i hemlighet och sa: så sant Herren lever, han som har gett oss detta vårt liv, jag ska inte låta döda dig, eller ej heller ska jag lämna dig i händerna på dessa män som står efter ditt liv. Då sa Jeremia till Sidkia: så säger Herren, härskarornas Gud, Israels Gud: om du ger dig åt den babyloniske kungens furstar, så ska du få leva. Och denna stad ska du inte bli uppbränd i eld, utan du och ditt hus ska få leva. Men om du inte ger dig åt den babyloniske kungens furstar, då ska denna stad bli given i kaldéernas hand, och de ska bränna upp den i eld, och du ska själv inte undkomma deras hand. Kung Sidkia svarade Jeremia: jag är rädd för de judar som har gått över till kaldéerna. Kan hända ska man lämna mig i deras händer, och de ska då hantera mig kränkande. Jeremia sa: man ska inte göra det. Hör bara Herrens röst i vad jag säger dig, så ska det gå dig väl och du ska få leva. Du ska ge dig i den babyloniske kungens hand. Då ska jag skona staden och dig själv. Varför nu detta? Jo, det ger profeten Hesekiel en förklaring till i sitt 17 kapitel. Hesekiel kapitel 17 ska vi också läsa. Och profeten Hesekiel var samtida med Jeremia. Han talade till samma generation av judar. Hesekiel 17:11. Och Herrens ord kom till mig, han sa: säg till det motsträviga släktet, förstår ni inte vad detta betyder? Så säg då: se, kungen i Babel kom till Jerusalem och tog dess kung och dess furstar och hämtade dem till sig i Babel. Det var den första erövringen. Och han tog en ättling av kungahuset och slöt förbund med honom och lät honom avlägga ed. Men de mäktiga i landet hade han fört bort med sig för att landet skulle bli ett oansenligt rike som inte kunde resa sig och som skulle tvingas hålla förbundet med honom om det ville bestå. Där har vi kung Sidkia. Det var den ättlingen av kungahuset som Nebukadnessar utsåg och som fick ingå ett förbund med Nebukadnessar i form av en ed, ett löfte. Men han avföll från honom och skickade sina sändebud till Egypten för att man där skulle ge honom hästar och mycket folk. Kan det gå den väl som så gör? Kan han undkomma? Kan den som bryter förbund undkomma? Så sant jag lever, säger Herren, Herren, där den kung bor som gjorde honom till kung, den vilkens ed han likväl föraktade och vilkens förbund han bröt, där, hos honom i Babel, ska han sannerligen dö. Och farao ska inte med stor härsmakt och mycket folk bistå honom i kriget när en vall kastas upp och en belägringsmur byggs till undergång för många människor. Eftersom han föraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt detta fastän han hade gett sitt löfte, därför ska han inte undkomma. Ja, därför säger Herren, Herre, så sant jag lever, jag ska förvisso låta min ed som han har föraktat och mitt förbund som han har brutit komma över hans huvud. Och jag ska breda ut mitt nät över honom och han ska bli fångad i min snara, och jag ska föra honom till Babel och där hålla dom över honom för den otrohets skull som han har begått mot mig. Det var rätt långa texter det här. Men jag uppfattar ändå att de på ett väldigt tydligt sätt illustrerar vad Gud menar med ett löfte. Och vilken tyngd han lägger i det vi lovar. Och vi förstår kanske bättre vad Jesus menar när han säger att sådan ska i tal vara, att ja är ja och nej är nej. Och att det alltså egentligen inte finns någon riktig plats för oss att skvätta lättsinniga löften i alla väderstreck och sen inte stå för dem. Vi ska gå till Nya testamentet igen, nu till Matteus 23 kapitel. Börja läsa i den 16:e versen där. Ve er, ni blinda ledare, som säger: svär man vid templet betyder det ingenting, men svär man vid guldet i templet är eden bindande. Ni blinda dårar, vilket är för mer, guldet eller templet som har gjort guldet heligt? Ni säger: svär man vid offeraltaret betyder det ingenting, men svär man vid gåvan som ligger på det är eden bindande. Ni blinda, vilket är för mer, gåvan eller altaret som gör gåvan helig? Den som svär vid altaret svär både vid det och vid allt som ligger på det. Den som svär vid templet svär både vid det och vid honom som bor i det. Och den som svär vid himlen, han svär både vid Guds tron och vid honom som sitter på den. Vad handlar det här om egentligen? Vi tycker ju först att ja, sånt där sysslar ju inte vi med. Ja, jag vet inte jag. Om vi skulle kalla det för graderade löften, så tror jag vi har fått ett bra uttryck. Löften som är allvarligt menade och löften som inte är så allvarligt menade, och löften som kanske egentligen inte menade alls men som ser ut som löften. En sorts värdeskala. Där Gud med ett löfte menar någonting som är absolut, så kanske vi har en skala med 100-procentiga löften och 50-procentiga löften och 20-procentiga löften och 0-procentiga löften. En gråzon där Gud delar in i svart och vitt. Och på den tiden så hade man tydligen någon sorts brännvinsadvokatyr om hur man skulle motivera när ett löfte var giltigt eller inte giltigt, och hur man skulle slingra sig ifrån sina löften. Ja, du förstår, jag svor nog egentligen inte vid gåvan på altaret, utan jag svor vid altaret, eller vad man nu hittar på för någonting. Vi tar ett praktiskt, vardagligt, enkelt exempel. Den store missionären XYZ som reser världen över skriver till dig och säger att jag kommer på besök hos er i Knäckebröhult lördag i nästa vecka. Skulle inte du kunna ordna ett möte i missionskyrkan i Knäckebröhult, så kan jag hålla ett missionsföredrag och få in lite pengar till vår verksamhet? Och du lägger på inte bara ett kol utan 20 och värvar folk och startar ihop och skriver affischer och gör kampanjer och så här. Och samma dags morgon som ni ska ha missionsmöte i kyrkan i Knäckebröhult, så kommer det ett telefonsamtal från vederbörande att ja, det var så att Herren öppnade en möjlighet för mig att åka med en hjälpsändning till Bulgarien, så jag kommer inte. Och där sitter du med skägget i brevlådan. Du får gå dit och hålla ditt missionsmöte själv, och alla undrar vart den store missionären tog vägen. Har ni varit med om det förr? Ja. Lägg nu märke till uttrycket Gud öppnade en möjlighet för mig. Jag kommer inte för jag hittar på något mycket heligare, betyder det, va? Något mycket frommare. Så att det var visserligen fromt att komma till Knäckebröhult, men det är ju i alla fall Knäckebrö i Knäckebröhult. Så att åka med en hjälpsändning till Bulgarien är mycket frommare. Ah, det har vi sett många gånger. Men ett löfte är ett löfte. Han hade lovat att komma. Och även om han hittade på en from och fin förklaring, så bröt han sitt löfte. Ty vad händer med församlingen i Knäckebröhult? Jo, där blir det många som blir vad jag brukar kalla för karismatiskt brännskadade. Såna där som efter ett tag grips av förakt för profetiskt tal. De stora, väldiga profeterna som hör från Gud ena stunden och hör någonting tvärt emot ifrån Gud andra stunden, och som faktiskt menar sig vara ledda av Gud när de bryter sina löften. Det är inte så där förfärligt mycket här i världen som man kan vara helt säker på. Jag tror jag vågar lova dig att du kan vara helt säker på att Gud inte leder dig till att bryta dina löften. Det kan finnas löften som man har ingått, som man behöver Guds hjälp att bli löst ifrån. Det finns människor som har överlåtit sitt liv till Gud. Och om du har gett bort ditt liv till honom, så kan du inte ge bort det till någon annan dessutom. Det är ju rätt ganska svårt. Men när man har gett sitt liv till Gud, så går man också och ger det till tempelriddarorden. Man överlåter sig två gånger. Ja, men det är ju en orimlighet. Varför är så många såna här hemliga sällskap och grupper och ordnar så intresserade av löften? Har du tänkt på det? Om du ska genomgå sån här transcendental meditation, eller rättare sagt lära dig det, får du först vara med om två stycken offentliga föredrag. Sen ska du få ditt mantra. Och till din överraskning kanske du förs in i ett rökelsefyllt rum med en stor bild av en indisk guru som kallas för Guru Dev. Och där sitter nu TM-läraren utklädd med någon sorts skrud och mässar på sanskrit som du inte begriper. Men du ska offra en frukt och en duk och ett ljus eller en blomma eller vad det är till Guru Devs ande. Och när du gör det så läser han på sanskrit upp ett formulär där du överlåter ditt liv åt Guru Devs ande. Om det här bara är en teknik, varför i all världen är de så intresserade av den här konstiga ceremonin? Det är många som är ute efter att få oss att avge löften. Och jag tror att de grupperna kanske många gånger har förstått bättre vad ett löfte är än vad vi har förstått. Och det behövs många löften kanske i våra liv som vi faktiskt behöver be om Guds nåd att bli lösta från. Där vi alltså har avgett löften och lovat, överlåtit vårt liv till någon eller något som alltså hamnar i jämnhöjd med Gud. Jag tror inte vi bara kan gå lättsinnigt ut och bryta sådana löften. Jag tror faktiskt vi måste be Gud om hjälp. Jag tror att vi får den hjälpen. Men vi måste ha klart för oss att ett löfte är någonting heligt i Guds ögon. Det finns inga graderade löften. Det finns inte löften som kan ges vid altaret och löften som kan ges vid gåvan på altaret. Ett löfte är ett löfte. Och vi är inte i stånd att bryta våra löften. Gud kan lösa oss från dem, men vi är inte i stånd att bryta löften. Vi skulle kunna säga ungefär så här, att helighet bygger på löften. Det är utgångspunkten för livet med Gud. Han ger löften åt oss och vi ger löften åt honom. Helighet bygger på löften. Och alltihopa det där är obegripligt för oss om inte löftet är något absolut. Och löftet i sin tur är någonting som vi inte dribblar med. Om vi går till Gamla testamentet och tittar, så finner vi ordet rättfärdighet på var och varannan sida. Det är ett vanligt ord i Gamla testamentet. Tittar man lite i det hebreiska språket, hur Gamla testamentet är ju till största delen, allra största delen, skrivet på hebreiska, så finns det två ord som översätts med rättfärdighet. Det finns fler, men de två viktigaste, de betyder egentligen bara att vara äkta, att vara sann. Vi tänker så här, att vara rättfärdig, ja, det är att vara snäll och det är att vara trevlig och det är att vara behaglig och det är att göra en massa saker. Så är det inte för juden. För juden är det en enda sak egentligen i grunden, och det är att vara sann. Och de två orden som används här för rättfärdigt, sadik och yashar, betyder egentligen bara att vara sann, att vara äkta. Ordet yashar används till exempel om en väg. En rak väg, den är yashar. En krokig väg är något annat, jag vet inte vad. Men en rak väg, den är yashar. Och att vi fick bli som raka vägar istället för konstifika slingerbultar. Att få bli upprättade och uträtade. En mycket viktig sak för Gud. Och därför kan vi säga så här, att det finns ingen rättfärdighet i världen om vi inte är äkta. Om vi inte är sannfärdiga finns det ingen rättfärdighet. Det räcker inte med att vara sannfärdig.
Det finns ju såna här som går och slår folk i huvudet med sina sanningar. Och delar ut dem som molotov-cocktails i stort sett. Det räcker inte med att vara sannfärdig. Men du kan icke bli rättfärdig om du icke också är sannfärdig. Den rättfärdighet som består i att vi är oäkta men försöker se rättfärdiga ut, den duger aldrig. Gud måste få göra oss sannfärdiga och äkta. Och det grundläggande är faktiskt att vi får vara äkta inför honom i våra löften till honom. Det kan jag inte, säger du. Nej, det är alldeles riktigt, det kan du inte. För kunde du det så behövde du inte hans hjälp. Men nu behöver du hans hjälp. Vi ska slå upp i den 50:e psalmen i Saltaren. Och se på den 14:e versen här. För där möter vi ett uttryck som finns här och där i Bibeln. Psalm 50 och 14. Nej, offra lovets offer åt Gud, så skall du få infria dina löften till den högst. Gud ger löften åt oss och vi ger löften åt Gud. Vi är helt beroende av hans hjälp för att kunna infria våra löften till honom om trohet och trofasthet. Ändå vill han att vi ska ta löftena på allvar. Löftet är en viktig sak. Ett äktenskap börjar med ett löfte. Och det är enligt Bibeln all gemenskap har sin början i ett löfte. Om vi inte lovar varandra något så kan vi inte svika varandra, säger den moderna människan. Okej. Det är säkert sant, men då har vi ju heller ingen gemenskap. Har vi inte lovat varandra något så har vi inget gemensamt. Har vi inte lovat så kan vi inte svika, men då har vi heller ingen gemenskap. Jag tror det är en av vår tids farligaste missuppfattningar. Att gemenskap bygger på känslor. Gemenskap bygger inte på känslor, utan på löften. Och när löftena väl är givna så bygger gemenskapen på att vi är trofasta i våra löften till varandra. Om vi tar ett enkelt exempel. Vi antar att du är själavårdare och till dig kommer två äkta makar och söker hjälp. De har det tjorvigt i sitt äktenskap. Och du frågar, vad är problemet nu då? Jag säger bägge två med en mun, vi älskar inte varandra längre. Vi har inga känslor för varandra. Ja, det är ett svårt och tungt tillstånd. Det är det. Men det är egentligen inte det som är problemet. Du, kärleken går alltid att få tillbaka om man har förtroende för varann. Men när man har tappat förtroendet för varann, när man många gånger har lovat varann att ja, men imorgon så ska det bli annorlunda och imorgon ska jag inte sitta och titta på fotbolls-VM ända till klockan 2 på natten och i övermorgon ska jag hjälpa dig med det här och i nästa vecka ska jag i alla fall gå ut med ungarna. Och så blir fotbolls-VM nästa vecka också. När man på det sättet ställer ut löften och ställer ut löften och ställer ut löften och icke infriar dem, då kommer den dag då förtroendet är slut. Och då är gemenskapen borta. Den försvann inte i och med att känslan försvann, utan i och med att förtroendet försvann. När det inte fanns någon trohet emot de löften som gavs från början och inte mot dem som man gav på väg. Löften är viktiga saker. Utan löften finns det ingen gemenskap. Icke med Gud och icke med människor. Våra löften inför Gud behöver vi förvisso hans hjälp att infria. Och det behöver vi också när det gäller våra löften inför varandra. Jag brukar säga att ett äktenskap, det är ett kontinuerligt mirakel. Det är vad som behövs för att ett äktenskap ska fungera. Det är ju därför man gifter sig i kyrkan, vet jag. Ty när man har gift sig och vänt på klacken och ska vandra ut så här lite högtidigt till bröllopet på Ulvåsa eller vad det är för någonting, så vet man ju bara en enda sak med säkerhet om den man har vid sin sida. Förr eller senare kommer jag att göra honom eller henne illa. Det är det säkraste man kan vara på. Vi kommer att göra varandra mycket gott, men ingen kan undgå att göra den andra illa. Att vi alltså får på olika sätt hjälpas åt att få kraften att infria våra löften. Att vi behöver Guds kraft så att vi kan stå vid våra löften. Ty det kommer kriser. Och det kommer frestelser. Frestelsen att jag sticker. Det finns kvinnor av nyare årsmodell förresten. Man kanske kan byta upp sig. Ett löfte är ett löfte. Det finns nåd för allt. Men vi kan inte bryta ett förbund lättsinnigt. Man kan inte stanna i ett omöjligt äktenskap. Ändå måste vi förstå att all gemenskap börjar med att ja är ja och nej är nej. Och vad därutöver är, det är av ondo. Herre, vi vill be dig om hjälp att vara människor som står fast vid våra löften. Det finns kanske en och annan av oss som behöver omvända sig från lättsinnighet på det här området. Att inte för att värva sympatier ifrån andra människor lättsinnigt skvätta löften åt alla håll som man inte tänker stå för. Herre, löften är något heligt, det säger oss ditt ord. Och låt det få bli något heligt också för oss när vi lovar något. Vi behöver också få hjälp att förlåta dem som har svikit sina löften till oss. Det kan finnas löften gjorda tidigare i våra liv som vi behöver få din hjälp att bli lösta ifrån. Då vill vi be dig om det, Gud. Hjälp oss att bli raka och sannfärdiga. Att bli som raka vägar och inte som krokiga. Entydiga, tydliga, både i vårt ja och i vårt nej. Du, Herre, är ju inte både ja och nej. Alla löftens ja har fått sin fullbordan i dig, Jesus Kristus. Hjälp oss att bli lika dig i allt detta.